Vi är denna vecka sponsrade av Samsung och ni har ju hört vid det här laget vår vurm kring deras nya telefon Samsung Galaxy A42 5G. Den är fantastisk på alla sätt och vis. Batteritiden, skärmen, kamerorna.
Snabb och kraftfull.
Snabb och kraftfull.
Dunderlur.
Utöver det. Ja, men ni hör ju själva. Det jag däremot skulle vilja prata om idag, det är ju det öppna mål som ligger där ute för Samsung. De måste ju kontakta Janne Andersson här nu.
Ja.
Spela in ett par reklamfilmer där han lyfter luren, busringer Milano, klickar och sen gör bomben i sin pool hemma på Lidingö.
Du har den ju klar framför dig. Jag såg att du skrev det på sociala medier här tidigare. Men det är verkligen öppet mål.
Det hade blivit guldägget. Ja. Det hade blivit en reklam som man om 10, 15, 20 år hade pratat om som en av de bästa reklamfilmer som någonsin gjorts.
Så hör oss nu, Samsung. Ta en Samsung Galaxy A42 5G, den snabba, kraftfulla med otrolig batteritid, stor högupplöst skärm och ut till Lidingö och ge den till Janne Andersson. Ta med en filmkamera också.
Samsung måste lyfta luren. Janne måste lyfta luren. Och sen så ska det busringas till Milano.
Jajamän.
Hörrni, gå in på samsung.se och bekanta er med den här fantastiska telefonen Galaxy A42 5G. Vi säger stort tack till Samsung för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Stort tack.
Känn er varmt välkomna till Toto Balotto. Det är torsdag den 3 december. Champions Leagues femte gruppspelsrunda är precis avslutad. Det var ett par fantastiskt trevliga matcher att följa.
Oh ja.
Men jag skulle vilja börja med att vittna om hur upplyft jag blev av en kort intervju på fotbollskanalen med Ferencvaros målvakt Denis Dibuš.
Jaha.
Ferencvaros torskade ju så det bara sjöng om det går mot Barcelona. Man har ju fått spö mest hela tiden under hösten här i och med att motståndet har hetat Barcelona och Juventus. Men då så säger Dibuš så här då efter matchen igår: vi försökte hålla uppe tempot och göra mål i den andra halvleken. Vi hade några möjligheter men det villes inte riktigt. Vi gjorde det bra men det räckte inte. Barcelona är ett väldigt bra lag. De spelade väldigt bra i den första halvleken och försökte utnyttja utrymmet bakom vår försvarslinje. Jag tror att det var kört för oss vid 3-0. Det var så jävla
då var det kört,
härligt sagt. Barcelona är ju 3-0. Det var väl Dembélé som gjorde 3-0 efter Griezmann och Braithwaite hade gjort varsina mål.
Gnuggar ändå på Braithwaite där borta.
Jag hör hemma i Barcelona, såg jag bara en citatrubrik också på fotbollskanalen här under morgonen. Men håll med om att det är så jävla nice att Dibuš här liksom konstaterar.
Ja.
Visst, det är alltid svårt att analysera sig efter
matchen. 2-0 och mycket Barca-spel, då hade vi häng.
Absolut inte kört. Men när 3-0 kommer, där tror jag faktiskt att det blev oss övermäktigt.
Ja.
Det är ändå, alltså, är han seriös? Mm. Det undrar jag.
Mm. Ja, men det tror jag.
Är man så naiv?
Vet du vad, de är turister här i Champions League, men de försöker ändå ta det på allvar. Så han tänker nog så här: nu står jag i ett Champions League-sammanhang och gör en intervju. Då måste jag ändå ta på mig den stora kostymen här nu. Och ja, försöka vara lite Champions League-mässig liksom i min intervju. Så, är du med? Så att det inte känns som att de är turister.
Ja, men det är
fast alla vet att de är det.
Exakt, det är en jävla hårfin balans det där. Jag kommer ihåg, det var väl Nanne Bergstrand va, en gång i tiden som Helsingborg-tränare när de var ute i Champions League sa liksom att det sista jag vill se, det var väl Nanne Bergstrand, eller fan, det kanske var Åge Hareide.
Det rimmar mer med
Åge Hareide att stipulera tydliga direktiv vad som gäller för svenska lag som underdogs. Mm. Att det sista jag vill se här nu är att ni går runt som några jävla turister. Mm. För det var väl någon spelare i Helsingborg, tror jag, som hade dragit upp kameran. Inte mobilkameran, bear in mind. Utan kameran runt halsen och tagit en bild på arenan när de var ute och kände på gräset innan. Så här, wow.
Jag har också hört allsvenskan.
Där, Där förlorar vi matchen.
Jag har också hört allsvenska spelare som har varit ute på spelarhotell när typ landslag har varit här och ska spela för att ta bilder då. Idolbilder utanför ett så här kravallstaket. Ja, men, Ronaldo! Ronaldo!
Men det har vi väl pratat, alltså det är Vladimir Rodic.
Rodic
var väl till och med på Kastrup.
Ja, var det så?
Eller Sturup?
Ja. Sturup i Malmö. Ja, heter numera Malmö Airport tror jag.
Okay.
De har sexat till det lite.
Ja, nej, men för det är väl ofta så att man flyger till Kastrup. Alltså det är jättemånga internationella flygter går inte till Sturup.
Nej.
Men säg att det var på Sturup då. Real Madrid landar väl vad fan de vill.
Ja.
Jag tror då att Rodic var på plats på flygplatsen i alla fall. Om det var Kastrup eller Sturup. När Real landar för att knäppa en bild.
Mm.
Jag vill minnas där. Hur som helst. Alltså, samtidigt som jag förstår det Åge Hareide pratar om. Tycker det är viktigt att, hej, dra inte upp kameran och fota arenan. För då är det liksom, då är det över.
Mm.
Så älskar man ju samtidigt när svenska spelare också är realistiska.
Jag förstår vad du menar, men
det blir
finns en gräns där också.
Hade Malmö-spelarna efter, vad fick de med sig från Bernabeu där för några år sedan? Var det 8-0, 9-0? Det kan ha varit 9-0.
Mm.
Hade liksom, alltså, ger Malmö-spelare intervjuer i mixade zonen där att 6-0 tror jag nog ändå att det var, alltså där kändes det kört.
Mm.
Så det hade ju varit liksom.
Nej, men så här, du ser ju också, andra hållet, du ser ju också turister. Ja, men du ser ju turisterna i Champions League nu är ju väldigt snabba fram på att få en tröja. Det ser man ganska ofta i de här Champions League-matcherna. Hur som helst, Stuart Baxters fucking Champions League. Den kanske var viktigare för alla, ja, men framförallt AIK-are, men även kanske signal till spelarna än själva prestationen som var en superprestation. Ett AIK som var på väg mot ett resultat som ingen trodde på, mot alla odds och Nebbors ribba in. Det var ju en signal att titta här, vi kom inte hit som några turister. Men jag tror att på Sören, Stuart Baxter är fullt medveten och jävligt nöjd efter om att han har liksom tagit steget från turist in i liksom, ja, men vi är här.
Han har en plats vid
bordet. Vi är här för att stanna. Han har plats vid bordet, precis. Mm. Tror du inte det?
Jo, absolut. Men
han är inte jättemissnöjd efter att han har sagt det där. Och jag tror också att det var en signal till AIK-spelarna. En större signal än själva prestationen.
Han är heller inte jättemissnöjd hur man väljer att bildproducera det där Nebbomålet när kameran ganska direkt efter landar på Stuart Baxter som i sin gråa, skräddarsydda kostym tar några steg ut mot planen. Pekar med hela armen och tuggar tuggummit intensivt i sitt goatee-skägg. Alltså, han ser ju ut som själva definitionen av att här har en britt kommit och lärt nordborna hur man för sig och rör sig
och
i den stora
jag
världen.
Och fan en plats vid det här bordet.
Det har inte Per Millqvist, min assisterande.
Han kommer inte med, det räcker om ni skickar en biljett till
han
banketten.
Han står där i en alldeles för stor träningsoverall och har inte en jävla aning om vad han sysslar med.
Vad gör Per Millqvist idag?
Per Millqvist är ju någon som på Artemio Franchi då, eller kanske ännu mer Camp Nou eller Highbury, smög fram kameran. Alltså när AIK då hade bortamatcher under den här
hösten. Baxter skickade fram Millqvist. Intervjuerna.
Håll med om att det är ändå favorit på att Per Millqvist nog kan ha dragit fram en liten laddat sin kamera med 32 bilder, bränt av en rulle.
Han hade ju bara 24.
Gått och lämnat in och sen hämtat ut 24 timmar senare.
Ja. Titta. Finns det här med ett album idag?
Och Stuart Baxter liksom skamfylld, bara skakar han på huvudet när han ser Per Millqvist komma ut med den där gröna kuvertet som kamerabilderna låg i. Framkallade
var
och
han ens ass under 99?
Ja, men det eller, var han väl.
Jag bara slog mig nu att så här, fan, okej, okay, nog för att han var anonym.
Gick inte Per Millqvist sömlöst från spelare?
Jag vet att han var 2000.
Utfasad spelare till...
Någonting var han där i alla fall. Jag säger bara Kim, det står på Wikipedia att han blev 2000, men jag tror att han kan ha varit i staben i alla fall. Liksom.
Ja, men visst fan vad. Ska allt falla här nu?
Nej,
ska
det ska
allt
inte
falla. Klart för att någon skickar in att Per Millqvist blev ass först 2000?
Ja. Han var jag bara för att han gjorde någon sån här mittensäsong, mellansäsong i BP. Skitsamma, Per Millqvist, vi säger att han var där. Vi går från det, ja. Vi stannar i Champions League, men vi snackar svep.
Mm.
Lite rörigt, men vi kör. Ska vi ta spännande, ja, gastkramande, dramakuppen Champions League i mål då, va? Jag såg att du twittrade igår, Gusten. Som man suttit där under hösten och bitit på naglarna när lag som Ferencvaros, Istanbul Başakşehir, Olympiakos, Salzburg, Zenit, Midtjylland och gängen verkligen har utmanat om en plats i åttondelsfinalerna. Pah! Det blev ju föga förvånande, precis som jag sa i somras. Visst är det lite skön veckounderhållning och mysigt att se en holmgång i Istanbul som den mellan Leipzig och Başakşehir igår, men så här i slutändan är det ju bara en promenad i parken mot de riktiga matcherna. Jag sa någon skräll, kanske får vi det i Real och Intergruppen, kanske inte. Nåja, i den näst sista omgången fick ju några turister faktiskt känna segerns sötma. Visst, Shakhtar slog Real Madrid som fortsätter sin rövsäsong. Lilla krysset för Midtjylland i Bergamo. Başakşehir fick inte betalt men pressade Leipzig in på visslan. Porto, skräckslagna med fru Fortuna på plats, snodde till sig ett kryss mot City. Det var såklart inte tråkigt att kolla på fotboll. Jag är med det där, Gusten. Det blir såklart häftigt när Europas olika globetrotters möts. Som när United och PSG kampar i 90 minuter på Old Trafford. Och med kamp kommer osäkerhet hos domaren. Orsato show, sa Tancredi Palmieri. Det får vi behandla sen, men PSG löser ju som väntat avancemanget. Och hörni, vilken spelare han är, Neymar. Bäst i världen just nu, frågar ni mig? Ja. Jag tror banne med det. Leipzig som sagt, såg ni den där tidiga fighten i Istanbul? Eller slaggade ni bort den? Ledning, Leipzig alltså. Segen som är en liten ask. Turken tillbaka, övertidsmål av Sörlott. Noterar gör jag att de två slipsarna lämnade en hel del att önska. Och på tal om att notera, gentlemannakryss i Tyskland där Haaland hade en muskel och inte spelade och där Chirucho Immobile dängde dit en straff och fortsätter närma sig toppformen. Det blev också några tydliga fotnedsättningar. Juventus med 3-0 som vi har sagt mot Dynamo Kiev. Barcelona med lilla uthängningen i Ungern. Chelsea med stora uthängningen i Sevilla. Inter med hopp, men är det inte för sent? Jo, men visst blir det lite drama i den sista omgången ändå. Som förutsatt, turisterna har snart gjort sitt i Champions League som kan börja på allvar. För det är ju i december allt börjar med lottningen av åttondelsfinalerna. Underbart!
Ja, det var alltså tonaliteten i svepet, den svängde och krängde.
Ja, det gjorde det verkligen, och det är så jävla härligt när den gör det, Gusten. Ja. När det liksom är det ena och det fjärde, man får verkligen liksom ta sig en Pepsi och gaska upp sig och bli lite pigg i kolan, va, om man ska hänga med i mina svep ibland.
Mm. Nej, men härligt. Jag tror att alltså, du verkar lägga in i min take på att det är gastkramande och spännande och härligt med Champions League.
Det är en förutsättning för att fotboll skulle vara intressant.
Att det ska sluta med att Ferencvaros går till semifinal eller att Dynamo Kiev ska chocka alla och gå vidare. Det är inte det jag pratar om, utan det folk på senare år i väldigt hög utsträckning har liksom slagit fast. Det är att Champions League är en turnering som inte ens är värd att titta på under hösten. För det är så sömnigt och alla vet hur det ska gå, så det är ingen idé att ens kolla. För att det slutar bara 6-0 till alla drakar och blåbären får lämna.
Så är det ju inte.
Jag säger bara att...
Jag säger så här, i grunden i fotboll så handlar det om resultat. Det handlar om att man ska tävla om någonting.
Ja.
Det gör det från att kidsen är i Europa, från att de börjar spela fotboll i Sverige, från att de är 12 år gamla. Och liksom, så här, utan det, när det är turister, då finns det ju såklart någonting som förgår. Och jag tycker också att de senaste åren, kanske lite mindre i höst, men trots allt så är det de lagen som går vidare, så finns det ingenting att spela för. Utan det ska parkgås hela vägen till en åttondelsfinal.
Jo, men det är här då min andra del av mitt argument kommer in. Det är inte Ferencvaros och Dynamo Kievs eventuella kamp om Europa League-platsen bakom Juventus och Barcelona jag pratar om. Den matchen, den gruppen, det är ju vad det är. skit i den då. Bayern Münchens asfalteringar av Lokomotiv Moskva och Salzburg och Atletico Madrid. Ja, men det är väl vad det är. Det jag pratar om att det är att i varje Champions League-säsong, varje gruppspel, så finns det guldkorn. Det finns fantastiska matcher att följa varje gruppspelsvända. Få eller inte. Den här veckan har haft, alltså, det har varit två fantastiska fotbollskvällar.
Omgång fem kan vi höja lite. Det är ofta då saker och ting avgörs. Någon har halkat efter lite, någonting här, nu krävs en trepoängare och så vidare.
Jo, men
och så
jag kommer tycker
det. Att... Alltså, visst, jag köper att omgång fem är intressant. Kanske omgång sex är väl lite mer intressant. Men det hör ju till liksom ett gruppspel. Men i slutändan så är det samma lag som går vidare hela tiden. Då,
vi får väl se.
Med
men det vi
undantaget någon skräll. Och det var därför jag sa det, liksom. Fan, det är klart det är kul att kolla på Globetrotters lag, liksom, för de är så fantastiskt bra, det är mycket talanger och det är PSG som, äntligen får man säga Neymar möter ett engelskt lag, så tänker ju alla anglofiler, wow, här är, och så kan de sitta och gorma åt Neymar som har filmat och så vidare, eller hur?
Farsan var inte nöjd igår.
Farsa, din och Hoffmans farsa var inte nöjda igår. Dels hade han blonderat håret och dels höll han på att filma.
Det jag skulle säga i alla fall var bara att vi på förhand den här säsongen visste att i gruppen PSG, Manchester United och Leipzig så skulle något lag missa avancemang. Vilket hade varit en stor grej för alla lag av de tre alltså. Det visste man ju på förhand. Den gruppen kommer vara fantastiskt spännande att följa. Och det har den varit, tycker jag, varje vecka. Det har varit allt från att United slår PSG överraskande i Paris till att United asfalterar Leipzig till att det här jävla Başakşehir med Irfan Kavecci. Vilken gubbe! Ser du hans frisparksmål igår mot Leipzig? Det är en av de vackraste frisparkar jag sett i år.
Ribba in.
Oerhört delikat. Mm. Alltså den gruppen har ju varit en behållning varje speldag av den här delen. Jag har parallellt med det fått en grupp med Real Madrid, Gladbach, Inter och Shakhtar som öppnade upp sig redan första omgången, som underströk i den andra omgången att det här kommer vara helt
undantaget,
öppet.
Ja. Undantagsgruppen.
Ja, då är vi uppe i två grupper.
Den första gruppen som du nämnde, det har aldrig varit något drama eller spänning för mig.
Skojar du med mig?
Nej. Det är klart det inte har varit.
Aha. Vad har det varit för dig då?
Det är precis det jag ser. Leipzig vinner den här matchen. De borde ha vunnit den efter första halvlek.
Men vadå? Alltså, vilken match då?
Vilken pratar du om?
Jag pratar om gruppen med Leipzig, PSG och Manchester United.
Ja, men det är klart att det blir... Det är klart, men så här. Det är klart, då vet du innan att något av de lagen kommer ryka.
Ja.
Ja, och det är ju drama i sig.
Och nu
och det
står
är spännande.
Alla på 9 poäng inför sista omgången.
Och sen så har Inter schabblat bort sig lite och Real Madrid schabblat bort sig lite. Sådär. Okej, fine.
Ja, men alltså så här...
Men det, alltså du missar ju hela poängen. Det är inte så att jag säger så här, det här är det tråkigaste fotboll som finns. Det är inte som att sitta och kolla på division 1 norra.
Det jag säger är att
gapet mellan stor och stor lokalt, Ferencvaros, Dynamo Kiev och så vidare, har blivit väldigt, väldigt mycket större. Och de senaste åren så har det varit väldigt tydligt att det finns väldigt lite att spela om i slutändan. Det är möjligt att det är någon gruppseger. Möjligt att den här hösten har varit lite mer då dramatisk. Men det är fortfarande väldigt skrällfritt. Och jag säger bara, jag har svårt att gå igång på ett gruppspel där man vet hur det ska sluta mer eller mindre i december.
Mm. Ja, ja.
Och sen håller jag med om att det har funnits undantag. Fan, jag har suttit och kollat på varenda jävla match i Champions League. Det är klart jag har haft kul, men det har blivit lite för stort gap. För att det ska vara så stort som alla vill få det till.
Ja, och vet jag inte riktigt om jag håller med dig. För att jag tycker
Kalmar
också...
på guldfågen, nedflyttningsstrid. Alltså jag går mer igång på en kvalvaka där det är lite drama. Och en buss som har liksom kört av vägen liksom. Förstår jag menar? Så för att i fotboll så handlar det i slutändan om att vinna.
Jag känner dig så pass väl ändå att jag vågar lova att jag vet att du hellre ser Barcelona hemma mot Ferencvaros innan du knäpper på Kalmar på guldfågeln.
Jo, men jag är lite irriterad på mig själv att jag nästan hellre knäpper på guldfågeln än just den matchen numera. Alltså jag börjar tappa de där matcherna.
Och jag pratar inte om Barcelona hemma mot Ferencvaros.
Jag fattar att du inte gör det, men jag har fortfarande en poäng här.
Jag pratar om att man kan begära någonting mer än vad det vi har fått här i höst. Rent sportsligt, rent fotbollsmässigt, rent spänningsmässigt. Inte i varje match, inte i varje grupp. Absolut inte. Men varje speldag har det funnits fantastisk fotboll och en spänning och en sportslig utgång som ingen riktigt har kunnat säga att den ska gå på det ena eller det andra sättet. Och det är en jävla ynnest.
Ja. För det, har funnits något litet guldkorn varje vecka. Så är det.
Det är också värt att understryka de här två matcherna, tycker jag. Huvudmatcherna 21.00 tisdag onsdag. Vi kan väl börja i gårdagen då, den mest aktuella. Alltså, vill du börja med Ole Gunnars matchcoachande av Fred?
Det tycker jag.
Vill du börja med Martials förmodligen becksvarta sömnlösa natt han hade i natt? Eller vill du fortsätta prata om Neymar?
Jag vill börja med matchcoachningen. Nu har ju det här...
Eller Orsato spelförståelse kanske?
Ja, vi kan väl ta alltihopa. Alltså, Orsato spelförståelse handlar ju såklart om när... vem är det? Det är Fred och...
Fred går i clinch med Paredes.
Just det, Paredes är det. Och Paredes...
Vilken fruktansvärt osympatisk spelare Leandro Paredes är.
Han är inte uppe på Alba-nivå, eller?
Ja, men alltså, jag skrev det till någon på Twitter igår. För det var någon som tog upp det också. Alltså, Paredes. Hur osympatisk kan han vara? Och, ja, han är verkligen där. Men det är Verratti och Barella också.
Ja. Ja, Barella, han börjar ju verkligen stiga i graden av grisspelare.
Små fjärtar som ska liksom spela så jävla uppoffrande. Jag stoppar in allt i närkamperna. Men som är så små människor när det liksom vänder i duellspelet. Det är så här, spela hur tufft du vill. Men då, det blir så pinsamt när man är lik mycket ute på andra änden, tycker jag.
Ja, hur som helst, Orsato, det som händer är att om man, alltså jag verkligen ser på den här situationen nyktert, Gusten. För att man kan alltid kolla på vad som står i regelboken och sen så kan man tolka det, eller så står det väldigt klart och tydligt i regelboken att det är det här som gäller. Men när det gäller våld så öppnar faktiskt alltid regelboken upp för tolkningar. Och i det här fallet handlade det om våld. Så helt nyktert, det som händer, det är att Paredes går in med sin panna på Fred.
Nej, tvärtom.
Nej, Paredes inleder med att stega mot Fred med sin panna. Han öppnar upp för en panna mot panna.
Också. Lyssna. Tänker du på det?
Nej.
Alltså det här är ju inte huvudtjafset. Det är ju diskussion och liksom samling kring ett annat domslut. Och så, det här är ju ett sidokurr några meter bort.
Så. Fina sidokurret då. Mm. Och det som händer i sidokurret är att Paredes stegar fram mot Fred Fjedj och lägger sin panna emot honom. Han öppnar upp för att här ska vara en panna mot panna. Det här pågår ungefär i en halv sekund. Och det känns nog längre för de två, tror du inte det? Att säkert. Den här halvsekunden liksom är sådär. Och sen så kommer då en minimal rörelse från Fred. Som det är liksom en motrörelse. Att så här, du lägger panna mot mig, vi hamnar panna mot panna, bort med dig. Och så blir det då en filmning från Paredes. Mm. Och det är alla med på. Han, det där gör inte ont överhuvudtaget. För pannorna, alltså pannben sitter mot pannben. Och det är en riktad rörelse ifrån.
Viktig distinktion här för mig är att det är en förstärkning. Snarare än filmning.
Ja.
Det är en fruktansvärt osympatisk och direkt vidrig förstärkning. Men det är en förstärkning, ingen filmning.
Hur skulle gatans lag döma detta? Orsato, han tar ju till liksom rim och reson och rimlighet när han springer ut. Kolla på den här situationen. Ser att Paredes går fram, lägger sin panna emot och Fred möter den. Han ser den lilla rörelsen som absolut inte gör ont för Paredes. Han ser förstärkningen. Vad är det som har hänt på gatan här? Ingenting. Det är liksom, om folk vill få det där till en skalle för att det är en rörelse emot när pannorna redan ligger mot varandra. Den gör inte ont. Då har de aldrig sett en skalle förut.
Nej, så är det. Orsato vet ju dessutom vad det röda kortet innebär för resten av matchen.
Ja.
Kontra vad det gula kortet innebär.
Han har en ruskig spelförståelse här. Jag skiter i vad som står i regelboken.
Men det finns ingen regelbok. Det finns bara Orsatos tolkning av regelboken här. För domaren dömer.
Ja, och om då folk vill få det till att det är en skallning rörelsen emot, så kan man ju också hävda att det är så här, bort med din panna som du la emot min panna. Det kan också vara ett självförsvar i tingsrätten här som åberopas från Freds sida. Mm. Han attackerade mig, den här gubben. Och jag var tvungen att försvara mig. Så att folk som liksom vill få den där rörelsen till någonting som är svart eller vitt, rött kort, de får fan mig tänka om här. Mm. Och Orsato får veckans schnitzel. Sen tappar han matchen. Sen är han värdelös.
Sen blir han Orsato igen.
Sen blir han Orsato igen. Men det skiter jag i. Han får schnitzeln här. Precis som alla domare som ser att det där var ingen armbåge med flit som ska vara rött kort.
Och precis
utan det där var rörelse för att fälla ut bommen och skydda sig mot en spelare. Göra sig stor.
Precis på samma sätt som att du kan nudda en domare på olika sätt. Exakt. Det finns inte bara
det finns inte bara
en kontakt med en domare. Mycket i en klunga bra. Så kan du få en knuff i ryggen och så blir det att du liksom, oj, jag stötte till domaren. Ja. Det är inte samma sak som att brösta upp sig mot domaren och verkligen gå, här söker jag en kontakt med
domaren. Borja Valéns lilla petning på domaren.
Ja. Eller Cristiano Ronaldos i Supercupen här mot Barcelona för några år sedan. Alltså, allt är uppe för tolkning för domaren.
Så är det.
Det finns ingen liksom så här, har jag paragraf 5:14 kontakt är si eller så. De som tror det, de måste förstå.
De har tyvärr aldrig spelat fotboll.
Nej. Jag såg AIK-supporterprofilen August Spångberg. Han twittrade ut bara som en retorisk fråga. Kan man ens få gult kort för skallning? Jag har aldrig sett förut.
Det handlar väl om våld?
Nej, men då skrev jag till honom så här. Om vi låter människor döma fotboll, då kan man få det. För det är liksom det är det enkla svaret på en sån retorisk fråga. Ja. Och jag skulle komma till den här tacklingen som till slut renderar Fred utvisningen. Det är ju ett gult kort som också går att diskutera. Det går att hänvisa till att han är först på bollen och i en tuff match så ska det där inte vara ett gult kort. Men det går också att hänvisa till att även fast du är först på bollen så är du ansvarig för din kropp och din satsning kan vara brutal och för tuff ändå. Det är gult kort.
Det går också att säga att han har förtjänat ihop den.
För mig så finns det bara en förklaring till det där gula kortet. Det är skitsamma. Orsato vet, han känner i hela kroppen. Fred ska vara utvisad. Ja. Han ska inte vara på den här plan. Minsta lilla här nu så tar jag honom. Ja. Om Ole Gunnar Solskjaer är så jävla dum på den där sidlinjen som med 5 byten och en full bredd i truppen inte har tagit av den här spelaren och ersatt honom med någon annan, då kommer han tyvärr ryka här nu snart. Ja, där är läget. Här har du ditt andra gula kort. Jag gav dig chansen att stanna kvar. Det är du väl medveten om. För du skulle ha åkt ut där om man ska liksom peka på vad en skalle i en UEFA Champions League-match ska vara.
En bra domare, en Colina, han dömer på det sättet. Kommer ihåg hur mycket vi hyllade Colina? Han var ju den här typen av domare. Han hade spelförståelse. Han förstod spelet.
Ja. Colina var så jävla bra på att förstå när det var filmning och inte.
Ja, alltså.
Och förstärkning. Han kunde liksom med bara en blick kunna visa. Ser att det är kontakt, men du förstärker för mycket. Mig lurar du inte. Du skulle inte förstärkt så mycket. Det var liksom Colina expert på att signalera. Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på K-Rauta. Och även på K-Rauta så är det ju juletider.
Nej, men skojar du? Hur mycket jul som helst. Du får ju de bästa julklapparna till mamma, till pappa, till syrran. Eller vad vet jag? Kanske till brorsan Gusten. Du har ju Isak där. Han kan ju behöva lite hjälp.
Han behöver, precis som jag, ta steg vad gäller utvecklingen kring händigheten.
Men du kanske ska du köpa en gåvokupong till honom. Vet du vad det är för någonting?
Nej.
Ja, men det är någonting som K-Rauta har. Jättefina. Och då har de liksom förberett. Till exempel så står det då på den här gåvokupongen: Room Makeover. Den här kupongen gäller ett besök på K-Rauta och köpa material för uppfräschning av ditt rum. Han bor i lägenhet, Isaks. Tänker jag, det är jättebra. Så kan man då kryssa i typ målarfärg, tapet, golv. Är du med?
Det är super.
Och sen så finns det då en liten asterisk. Bekostas av mig. Psst. Jag gör naturligtvis jobbet också. Så då kanske du ska åka hem till Isak och göra jobbet. Förstår du? Finns det mycket som helst. Ordning i hallen kan man ha. En alldeles egen pysselhörna. Folk som har barn. Min Alba till exempel. Hon älskar att pyssla. Jättebra grej. Gåvekuponger på K-Rauta.
Vill man inte ge bort gåvekuponger utan istället konkreta julklappar, hårda paket och så vidare, va? Så vill K-Rauta tipsa om att man enkelt kan beställa sina julklappar på krauta.se. Och så kan man ju åka och hämta dem på deras drive-in. Så behöver man inte beblanda sig och riskera att sprida smitter och så vidare. Riktigt smidigt och enkelt, och krauta.se är ju dessutom öppet dygnet runt.
Jajamensan, vi säger stort tack till K-Rauta som gör den här julen ännu bättre och som kommer med så mycket julklappstips precis för alla.
Kan du god jul på finska?
God jul. Bättre är inte.
Nej. Jag kan inte den heller, så jag får hocka på och säga god jul.
Kito Skåraota för att ni gör den här julen så fin.
Och Toto Balotto möjligt.
Jajamän.
Nej, men jag håller med dig. Det är alltså folk som dunkar sitt huvud i väggen här och i en värld utan gråskalor hänvisar till att X ska innebära Y och Y ska innebära Z och det här är regelboken och så är det med den saken. Det finns bara rätt eller fel. De måste liksom...
måste förstå att fotboll är en mycket mer dynamisk sport och en sport som faktiskt kräver en viss bedömning av en domare. För att, alltså, vi hade Steffe Pepsi här och pratade om just så här, sätta en nivå på match, att det kan vara olika beroende på vilken typ av match det är, liksom ett Falkenberg mot Mjällby kontra när ingen har någonting att spela för till exempel, kontra ett Stockholmsderby. Och det här är någonting man pratar om med domarkontrollanter inför matcher, i förberedelsen av matcher. Folk måste förstå att det är människor som spelar och det är människor som dömer.
Jag pratade med Timothy Timman Harold igår.
Fan vad lätt det hade varit att bara kolla på en regelbok och döma därefter.
Ja, verkligen.
Då hade vi aldrig haft några fel.
Mm. Nej, men bara kort, jag pratade med Timman igår. En känd bettingprofil i synnerhet. Om man följer Bengt Sonnerts Gambling Cabin-gäng. Mm. Han är en del där. Jobbar mycket med våra vänner på Betsson och så vidare. Vi snackade lite igår, för vi sågs på en inspelning, om just vad de tomma läktarna inneburit för domslut och så vidare. Och då sa han bara kort att tidigare säsonger i SHL så har utvisningsstatistiken, alltså powerplay, i princip varje år legat på 43% för hemmalaget, 57% för bortalaget. Alltså bortalaget får 57% av utvisningarna, hemmalaget får 43%. I år 50-50. Mm. Alltså det är så här, domarna har ju inte börjat ta utvisningar för andra saker. Nej. Eller skärpt någonting. Eller, alltså det
är
så här,
nej, för att de är människor.
De är människor. Nu finns det inte längre fullsatta hemmaläktare som buar och skriker och sätter press. Och man vet att oj oj oj, det här kommer bli en jävla massa frågor och hetsk stämning, nej, efteråt om jag tar den här utvisningen. Nej. Så då gör jag inte det. Mm. Ja, men man tar den för bortalaget. Mm. Så det var exakt det jag sa till Steffe Pepsi också när han var här. Kom ihåg det. Så här, men det måste väl vara skillnad på att blåsa en straff i 87 för motståndarlaget mot Milan på ett fullsatt San Siro när det gäller någonting viktigt. Alltså det måste sitta hårdare inne den straffen att ta än att blåsa straff för Genoa mot Parma i 11:e minuten när det står 0-0 och matchen betyder ingenting. Ja. Och han sa det, nej det ska du inte göra. Men han var ju också tydlig i sin bisats med att vi är bara människor. Mm. Jag vet inte hur man påverkas omedvetet.
Det är det som är det svåra här. Alltså det går inte att bevisa på något sätt. Och jag menar så här, en domare kommer väl aldrig erkänna, i alla fall inte i stridens hetta direkt efter matchen, att man har blivit mentalt påverkad av saker utanför kritan.
Men fan var det som sa? Jo, men det var ju han.
Pepsi-spolare.
Ja, alltså, jag kommer inte ihåg vem det var nu. Men domaren i matchen mellan Bayern och Häcken.
Ja.
Du vet, stryptaget på Hamad.
Ja, jag har bara tappat namnet.
Han går ut och säger, jag fick en blackout. Det var Ferencvaros keepen uppfriskande. Ja. Alltså åt andra hållet. Brutalt ärligt. Alltså om Ferencvaros keepern hade gått ut och sagt, ja men det var kört innan domaren visslade igång matchen. Det hade ju varit åt samma håll som när han kom ut och säger, jag fick en blackout. Jag vet inte vad som hände. Jag tycker Orsato förtjänar den där snitsen.
Mm. Och sen skrev jag om Paul Pogba igår. Jag tycker
one size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Det är helt otroligt att en sån artist och världsfotbollsspelare kan komma in i den 76:e minuten. Så är det rätt nu? Mm. 76:e, den är ju svår annars. Jag har sagt fel i ett svep på TV4 en gång i tiden.
Vad sa du då?
Då sa jag 67:e eller någonting sånt där. Alltså blandade ihop det. Och det gick ut. Okay. Och det var ju väldigt många som gjorde narr av mig. Precis som folk gör mest hela tiden. Gör narr av mig, Gusten.
Din plats här på jorden.
Min plats på jorden. Och så skriver jag, vilket kapitalt misslyckande, mer eller mindre, att då ha en sån spelare på bänken i en sån här viktig match och inte ta in honom. Och där kan man ju då ta in då Fred till exempel och hans utvisning och matchcoachande, att varför han inte fick in en annan central mittfältare, vill ha mer defensiv, ska han ta in Matic som ändå sitter där och väntar, men ändå så här, Paul Pogba, får man inte ut mer av honom? Men det är en kritik mot hela klubben. Självklart mot Ole Gunnar som är tränare. Han är direkt ansvarig där. Det är han som är ansvarig för det sportsliga. I alla fall vad som händer på planen. Paul Pogba har varit ett rövhål och en egoist och inte tagit fotbollen på allvar under tiden i Manchester United, säger folk då. Ja, det har han väl gjort. Det är svårt att säga någonting annat. Men då landar ju kritiken också då på den sportsliga ledningen, på styrelserummet. Hur har man inte löst den här situationen? Så min tweet är egentligen en kritik mot alla inblandade här. Hur kan man ha Paul Pogba med det han tjänar, med det han visar i franska landslaget varje gång han spelar, hela den affären med att man först ger honom till Juventus, eller man missar honom kanske man ska säga, och sen köper tillbaka honom, och så har han då varit dunderbra i Juventus. Man tror man får tillbaka en Pogba. Eller det får man ju, men så kommer också leverera, det gör han inte. Hur som helst, hur kan man inte ha löst den här situationen då? Deschamps pratar om det efter och innan varje landslagssamling. Vi måste lösa Pogbas situation i Manchester United. Mm. Så här, det är kritik också mot Pogba, att han inte har löst, att han inte vill mer med sin klubblagskarriär. Han kanske tänker för mycket på pengarna. Men för Manchester Uniteds del, fan, lös bara den här situationen. Gör honom bra, se till så att han presterar sin bästa fotboll, jag vet inte vad som krävs. Är det omöjligt? Är en så stor egoist, bara tänker på sig själv, skiter i att träna bra, lallar runt nere på träningsanläggningen och står för dåliga prestationer i ligan och i cupspel. Sälj honom då!
Exakt. Det är ju dessutom
fönster
så
efter att fönster efter fönster. Du får bli billigare, men lös den här situationen.
Mm. Det är dessutom så att man truppdemografiskt på det centrala mittfältet inte har speciellt jobbiga namn att flytta på.
Nej.
Alltså Fred, Matic och Scott McTominay, det är inga spelare.
Det är för mig ett hån mot fotbollen, ja, att Pogba sitter på bänken och att McTominay spelar. Det är ett hån mot fotbollen. Det är inte modern fotboll. Det är inte fotbollsutvecklingen.
Det tycker inte McTominays farsa dock.
Det gör han inte.
Han har inte mycket till övers,
han är team
för Paul Pogbas färgade spexfrisyrer.
Han är team Gugge och Hoffmans farser. De sitter i en messengergrupp och spyr galla över Neymars blonderade frisyr.
Men i just den här specifika situationen då, nu har ju du pratat väldigt mycket om Ole och Manchester Uniteds sätt att hantera den stora situationen kring Paul Pogba. Pratar man Ole Gunnar vid sidlinjen under matchen, så är det här väl någon slags ny bottennotering. Mm. Alla ser att Fred kommer åka ut. Mm. Alla vet att en poäng för Manchester United tar dem vidare i Champions League, så att de fullt kan fokusera på ligaspelet där man har halkat efter i en späckad december. Alla vet att det är PSG som de möter, med Neymar och Mbappé och allt vad de kan uträtta mot Manchester United. Och så tillåter Ole Gunnar Solskjær att det här slutar med 3-1 i baken. Mm. Alltså, vi har varit där så många gånger innan att jag pallar inte gå dit igen, men nu är bara den kommande veckan så att man ska möta West Ham på bortaplan. Man har ganska mycket liksom halvkänningar på vissa nyckelspelare, men man har framförallt då Leipzig på bortaplan i den avgörande gruppspelsmatchen. Torsk där, då går man inte vidare, och sen så har man City i derbyt efter det. Jag menar, alltså, sumpar Ole Gunnar Solskjær avancemanget här nu efter att ha slagit Leipzig med 5-0 på Old Trafford och slagit PSG på bortaplan. Det är de två första matcherna. Det är de två första matcherna. De står på 6-0 och 7-1 i målskillnad efter två omgångar. Med dubbelmöte Başakşehir kvar.
Ja.
Man kan inte, alltså, det går inte att bränna. Det går inte att bränna avancemang det. Skulle man åka på en torsk av Pep och City som då har mullrat igång i ligan på det. Nej, men då kan man inte klara sig. Då måste till och med bonkatten släpas ut bakom laggorn och skjutas. Dräpas. Vi får väl se vad fan som händer. Det är fortfarande bara spekulativt. Men vad säger du om, alltså, hur kan han inte ta ut Fred?
Nej, och det är det som är grejen. Det finns ingen diskussion. Det är oförståeligt. Alltså, det kan ju vara så att Ole Gunnar tycker att han är så fundamental för hans spelsätt. Han tycker att det ser så bra ut. För det ska ju sägas i någon slags bisats här också att det är marginaler som är med PSG som gör att de vinner också i slutändan. För jag tycker att Manchester United ser bra ut att ta där. Då tänker han kanske, vad fan, jag vill inte ändra någonting nu. För att nu är vi på väg mot en seger, kanske han känner. Mm. Vad vet jag? Men det är väl det enda liksom förklaringen jag kan komma på.
Nej, jag
fattar. Förhåll med om att United såg bra ut.
Absolut, och jag menar, gör Martial bara mål på en av sina chanser så kan nog Fred visas ut hur mycket han vill.
Ja.
Då löser de en pinne ändå för att de leder och det är så kort tid kvar.
Och kanske är det första bytet som händer efter det målet som han har feeling för på bänken.
Och jag kan tänka mig att ett lag som PSG med Neymar, Mbappé, Paredes och Verratti och gänget, hamnar de i underläge och vet att nu så är ett avancemang i Champions League långt bort. Känns som att då är bottennivån, den är nog inte nådden för hur ett sånt lag kan agera då. Det är inte Ljungskile som kraftsamlar för att hedra liksom, serien och motståndarna och vill avsluta på ett bra sätt inför lagpipan. Utan det är ett lag som fullständigt bara skiter i.
Jag hör rykten om att det kanske inte blir det bästa laget som kommer spela mot Degerfors. Det är rykten jag hör.
Ja. Att talar det... bara ännu mer för brandtal och knutna nävar. Och nu jävla gör vi det här tillsammans.
Någon ordförande kommer ner i grosshandlarkostymen.
Börjar berätta om Miracle on Ice.
Kanske visar en snutt också.
Absolut. Ja. Men det är ju vad heter det? Any Given Sunday och alltså det kommer vara Braveheart och det tuggas taggtråd.
Kan det vara Mighty Ducks också? Kan det smyga sig in lite Mighty Ducks? Jävla mäktiga scener i Mighty Ducks ändå.
Gordon Bombay. Quack.
Quack. Quack. Quack. Quack. Kanske så han avslutar allt då. Efter Any Given Sunday, efter Miracle on Ice, efter Braveheart, så kör han bara ringen innan matchen. När vi hade vår Newell's Old Boys Unis som höll brandtal, där kör han bara quack. Quack.
Kanske. Nej, men håll med mig om att det är också en aspekt här. Gör Martial 2-1, då vänder inte PSG den matchen. Då tror jag snarare liksom Neymar signalerar, du kan ta av mig. Thomas, du kan ta av mig.
Thomas.
Och då landar vi ju i Martial. För att vad ska det bli av den? Alltså, börjar du landa i vem Anthony Martial är som fotbollsspelare?
Nej. Han började som offensiv ytter som kunde bryta in och skjuta. Och han blev en jävligt bra nummer 9 ett tag under Solskjær. Där alla som håller på med fantasy helt plötsligt skulle byta in honom då eftersom han gick som mittfältare i fantasyn. Men spelade som nummer 9. Till att då ha gått ner sig som nummer 9. Mm. Med en Cavani-truppen som är intagen för att man inte tror på Martial som nummer 9. Och vad är då nästa steg? Ta tillbaka? Peta Cavani? Nej, det tror jag definitivt inte. Flytta ut på en kant? Möjligt, men ändå inte. Och då blir det ju liksom inhopp och eventuellt då en flytt om han tycker att han får för lite speltid.
Väldigt många var ju inne på att Mourinho bröt ner honom mentalt under deras tid ihop. Och att,
jaha.
ja, men så var det. Och hans flickvän var väl ute och var väldigt tydlig i vad hon tyckte om hela den här situationen på sociala medier.
Jaha.
Samtidigt som du är inne på så kunde man ju se Martial återfödas som central anfallare under Solskär och förra säsongen. Mm. Och han och Greenwood och Rashford hittade ju någonting alldeles speciellt med Bruno bakom sig. Och man tänkte att nu jävlar är det Martials tid. Men den här säsongen så är han ju tillbaka i ett omdöme som jag tycker bara handlar om självförtroende. Mm. Och nu är Mourinho long gone, så att nu kan man hänvisa till att nej, Mourinho satte så djupa sår i Martial att han är för svag självförtroendemässigt. Jag vet inte, men jag tror att insatsen igår, om United nu bränner avancemanget nästa vecka, det tror jag kommer prägla Martials fortsatta tid i United, vare sig han vill eller inte. Mm. På ett väldigt negativt sätt. Mm. Inte på ett positivt
framförallt
sätt.
Framförallt så tror jag att han kan vara lite schizofren när han tänker på sin framtid. Vad är det jag säljs som? Alltså, om han nu skulle säljas för lite speltid. Är jag nummer 9 eller är jag en spelare som är på kanten? Jag tror inte han är säker själv.
Eller är jag en sumpare som anses vara ganska skör mentalt?
Mm, exakt. Och ställer du frågan till honom, favoritposition, vad svarar han då?
Jag vet inte.
69.
Jag är jävla värdelös. Jag kan inte någonting. Han är helt förstörd. Nej, men det är ju ett par missar som sett till utfall av matchen och hur den sen slutar och vad det i förlängningen kan innebära som är de kommer ju vara minnesvärda. Det här är ju missar man kommer bära med sig länge om det slutar med förlust nästa vecka mot Leipzig. Det finns tototripplar och så finns det tototripplar borta hos Betsson. Lite surt i veckan här att den här nya irländska unga keepern Kelleher skulle stå på huvudet och förneka Ajax. Och det var väl 3-4-5 ramträffar. Och,
det var sanslöst.
Målen på Anfield mellan Liverpool och Ajax stannade bara på ett.
Ja, men det är som vi brukar säga när vi analyserar så, alltså, att den här matchen blir chansrik, det är ju det man kan förutse. Sen så kan det vara marginalen som gör att målen inte kommer, men jag tycker att vi är rätt i analysen där i alla fall.
Verkligen. Det var ju inte mycket att snacka om i matcherna Gladbach-Inter och United-PSG. Där rasade målen in. Så det var lite surt att bränna här i veckan. Men som jag inledde den här spotten med, nu kommer det en tuttotrippel som vi verkligen känner starkt för. Adventstutto rullar på. En extra julvärmande boostad trippel kommer från Betsson här nu varje advent hela vägen fram till tomten kommer. Och på söndag så tror vi väldigt mycket på att Norrköping vinner bekvämt mot ett redan degraderat Helsingborg. Mellberg är klar för att lämna. Styrelsen har ställt sina platser till förfoganden och vissa nyckelspelare har redan börjat söka sig inför nya uppgifter.
Det räcker för mig.
Parallellt då som Norrköping jagar tredjeplatsen och Europa, för de vet ju att Häcken, de ska åka till Guldfågeln och möta ett Kalmar som behöver ta poäng för att hålla den här kvalplatsen. Mm. Så att det kommer inte bli speciellt lätt för Häcken, och då måste ju Norrköping göra sitt. Totte Nyman jagar lite skytteliga segrar och så vidare och så vidare, va. Så att Norrköping att vinna med 2 mot
jättebra spel.
Helsingborg.
Och sen så går vi till Italien. Älskar att ta betalt på Milan just nu, för oddsen har inte riktigt tänkt med. Men nu möter man ett Sampdoria som är lite slitna, kan jag tycka. Man har Quagliarella såklart på topp och man har ett ganska gediget mittfält sådär, men Milan, jag vet inte vad det är med dem. Alltså, fram till jul i alla fall, förutsatt att inget händer, så kommer de bara flyga, och de klarar sig utan Zlatan också. Men inför den här matchen så finns det häng på att Zlatan ska spela. Under fredagen ska det göras ett test. Det är inte fundamentalt i mitt spel, men jag gillar att den lilla bonusen också finns. Så Milan att vinna rakt borta mot Sampdoria, den tar jag alla dagar i veckan.
Sista tredjedelen i den här trippen är att Tottenham vinner rakt hemma mot Arsenal i North London Derby. Arsenal kom ju från en helt hemsk senaste tid i ligaspelet. Mm. Insatsen mot Wolves senast var direkt usel. Mm. Spurs däremot har ju både slagit Manchester City och tagit poäng borta på Stamford Bridge och leder ligan inför den här omgången. Så att jag tror att Mourinho har fått med sig mannen att tro på att det här kan bära riktigt långt.
Övertygad också.
Det pratas och snackas och tisslas lite om att Kane eventuellt missar matchen. Det ger inte mycket för. Han kommer starta den här matchen. Men alldeles oavsett så är Tottenham ett bättre lag för dagen än Arsenal. De bara vinner. Mm. Det är trippen, och ni hittar den som alltid under godbitar och boostade odds på Betsson. Mm. Men jag har faktiskt också bett våra vänner där borta att boosta ett specialspel till lördag. Mm. jag tror ju att vi
kommer jävla vad du känner för den här alltså nu.
Ja, men jag tror att vi kommer få se.
Du har stått här utanför i 10 minuter och pratat om hur mycket du älskar det här spelet.
Jag tror att vi kommer få se ett målrekord i Premier League
på det är ju att sticka ut hakan
på Etihad. Manchester City ska
möta
Fulham.
Det är inte att säga att Milan kommer vinna borta mot Sampdoria. Det här är att sticka ut hakan. Ja. Du pratar målrekord.
Yes, Leicester vann ju med 9-0 mot Southampton för ett år sedan.
Du ska ha tvåsiffrigt här.
Jag tror att det ligger absolut i korten. Det kan ske. Leder Manchester City enligt plan då hos mig med 6-0 med en halvtimme kvar.
Då går de.
Då går de för 10. Det är jag helt övertygad om.
Ja, men det alltså, finns ju Peps DNA i alla fall. Så att.
Kevin De Bruyne har vilat mycket här senaste tiden. Har inte spelat Champions League-fotboll. Man har varvat fint med spelare här nu när man har varit klara i CL. Fulham tog den där segern mot Leicester i måndags. Vilket gör att jag tror att Scott Parker tycker nog att så här, inför ett tufft decemberschema när vi ligger så pyrt som vi gör till i tabellen så är det nog bättre att bara vaska den här matchen. Vi luftar lite, vi roterar och sen så tar vi nya tag på Craven Cottage nästa vecka för att klara kontraktet. Det är inte mot City man klarar kontraktet och att bränna massa energi och kraft på att hålla nere siffrorna till 3-0, 4-0, det tror jag bara är idiotiskt. Samtidigt som City då De ska ju ånga på här.
Jag hörde, vad är det du vill göra? Du vill boosta något här nu?
Ja, City att göra över 5,5 mål. Wow. City att göra 6 mål.
Och den finns då boostad?
Den finns boostad som en singel också under godbitar och boostad. Så snyggt. Att ni har ju själva, det blir en rolig helg borta på Betsson.
Tänk på att ni måste vara 18 år fyllda för att spela och stödlinjen.se finns för de som har problem med spel. Jag vill också tipsa om resultattipset. Jag vill också säga lycka till i resultattipset till min motståndare.
Mm. Det kan han behöva.
Ja, det kan han verkligen behöva.
Framförallt så kan vi väl påminna alla om att fylla i era kuponger. Det var en hel del som hade gått vidare från första omgången som tävlade med 0-0 rakt igenom för att de hade slarvat. Mm. Det är ju tråkigt när ni väl har tagit er tid att regga och fylla i en kupong och gjort det bra i första vändan och sådär.
Så kommer jultotto där för alla som åkt ur och inte bara, där vi kommer jobba poäng under 3 omgångar.
Precis, då switchar vi ligaform från knockout till poäng. Så då är det 3 Premier League-omgångar över jul och nyår där man ska ta så många poäng som möjligt.
Alltså det är underbart ju, för att man älskar ju Boxing Day fotbollen och det som
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Matcherna duggar tätt och så behöver man inte vänta speciellt länge. Där kommer ju folk missa också.
Min favoritomgång är ju inte Boxing Day eller nyårsdagen. Det är ju mellandagsomgången.
Jag gillar det. Jag tänkte säga det. Den är underbar alltså.
Den är underskattad.
Ja, ja. Då har man så här härligt
när det är så
här lugnt.
33 timmar sedan de spelade sist.
Ja, julen lite över sådär. Men man har ändå lite lov. Ja, ni har ju resultattipset.se. Det är bara att haka på.
Precis, och vi har så roligt tillsammans med Betsson. Tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Ja, det var en otrolig kväll på Old Trafford. Jag tycker, alltså så här, Åslund var inne på det väldigt mycket i studion, att det var en så dålig match. Rent kvalitativt.
Ja, men då kommer vi till den här diskussionen. Vad
matchen
är
igår
match?
Är ju allt jag vill ha av en fotbollsmatch.
Ja.
Allt jag vill ha. Det bara smäller de passningarna. Mm. Det smäller i duellerna. Det är...
Vet du varför det blir så?
Nej. Eller det kanske jag vet, men jag vet inte vad du tänker på.
Det är för att det ligger någonting viktigt i potten på matchen.
Mm.
Vilket skapar då den här karaktären.
Exakt.
Problemet annars överlag då med Champions League, till skillnad från några få matcher. Jag älskar att de guldklimparna finns där det inte finns. Utan där det stora är att spela matchen.
Ja, men det går väl att säga samma sak om väldigt många ligamatcher. Att det inte finns... Alltså, visst,
ja, men där är en annan mentalitet. Det är en annan sak. Det går inte att jämföra. Kupp är kupp. Liga är liga. Så där förbereder du på ett annat sätt.
Jo visst, men det går väl på något sätt att likställa en gruppspelsmatch med en ligamatch.
Nej, det kan du inte göra. Du kan inte göra det. Nej, för du möter internationellt motstånd. Du är där för att spela matchen, det är det stora. Eller igår då, som tur är, så fick vi till exempel den matchen där det faktiskt låg någonting i potten. Och när det är så hög kvalitet, framförallt tror jag högt tempo, Gustav, så kan det bli lite missar och med karaktären på matchen, med förutsättningarna inför matchen, så blir det så här.
Ja, det var i alla fall en fantastisk match. Det var det också i tisdags när Borussia Mönchengladbach mötte Lukakos Inter. Jag säger Lukakos Inter för att helvete vad han bär det där laget.
Alltså, folk, du menar Lukakulk?
Jag såg att Gazzetta hade försökt vara lite snajdig och snitsiga igen.
Utvisningsbåset är det som gäller för italiensk media.
Jag såg någon på Twitter hade skrivit: varför är det ingen som bara säger, är det inte bättre att köra Hulkaku?
Exakt.
Nej, det landar i Lukakulk. Ja, det är så dåligt. Men så senaste 1,5 åren så har jag hört Inter-supportrar och tyckare pratat om De Frey som MVP in disguise, Brozovic som MVP in disguise, Stefano Sensi och Barella, och det har varit Lautaro Martinez, och det har varit Gagliardini.
Fan och hans moster, Gustav.
Nej, men det är den egentliga nyckeln, det är Candreva och men du vet så här, alla spelare utom typ Christian Eriksen har pratat om den viktigaste spelaren.
Ja, Eriksen, alltså jävla tuffa ord han lägger Antonio Conte mot danskan. Det är liksom för dålig. Det är liksom den tonen han pratar också.
Men Romelu Lukaku är, och det tycker jag han visar här nu i den här matchen och på sistone med all önskvärd tydlighet, att han är Inters viktigaste spelare. Vi pratade om det för någon vecka sedan. Du frågade vem har lyft bort den här spelaren från laget. Då var det Lukaku Inter, Zlatan Milan, Ronaldo Juventus. Vilket lag drabbas hårdast? Och så vidare och så vidare. Jag skrev då en tweet efter den här matchen om att jag tycker att Lukaku verkligen förtjänar att omnämnas som en av de allra bästa. Och då, alltså, jag pratar inte om topp 5 eller topp, vem ska vinna Ballon d'Or.
Nej.
Men jag tycker att Lukaku,
MVP pratar om.
Jag tror att jag pratar om anfallare framförallt. Alltså, hur många anfallare hade, om du fick bygga ditt lag, för det är så jag tycker man ibland måste ställa frågan. Om du är sportchef för ditt fotbollslag som ska spela en fotboll som, för att det måste man ju också väga i, vad spelar man för fotboll? Det finns en fotboll i Barcelona och det finns en annan i West Brom. Men låt säga att det är en fotboll som med ganska så intensivt forsande anfallsspel ska komma till mycket målchanser. Men man ska kunna orka och spela tuff fotboll. Okej, det är ambitionen, att det är den fotbollen du vill spela.
Ja.
Som sportchef, hur många anfallare väljer du före till det laget innan du plockar Lukaku? Om du får välja liksom bland alla.
Nej, jag hör vad du säger. Alltså, det som jag tycker Lukaku ger en extra dimension, det är ju hans driv med bollen. Jag menar så här, jag kan tycka att Zlatan är en bättre bollmottagare, taget spelare. Jag kan tycka att Lewandowski är en bättre målskytt i boxen än vad Lukaku är. Men hur mycket bättre taget och hur mycket bättre målskytt får du i de spelarna? Och hur lite driv med bollen. För att vad är inte för lag, men de kommer att hamna i lägen där de ställer om. Och där är Lukaku så otroligt viktig. Han kan ju ta sig an ett helt försvar, öppna upp ytor för andra genom att driva boll. Och han kan även slå passningarna för att han har en bra passningsfot.
Det är dessutom så att man måste tänka på att ett lag spelar 55, kanske 60 matcher på en säsong.
Men jag skulle tänka
det
så här.
Det orkar Lukaku.
Alltså, om du inte
Lukaku,
har...
Lukaku kan spela 55 matcher på en tävlingssäsong och vara bra i 50 av dem.
Om du inte har ett lag som Barcelona, när de stod på toppen med Pep Guardiola, tiki-taka och allt det där. Om du inte har det laget, så är nog, då är det nog fan Lukaku man tar. För att hur avgörs ofta de där stora matcherna? Ja, men det är en hörna 76 minuten och sen så är det en omställning och han driver upp genom hela jävla planen.
Alternativt, man leder med ett mål. Motståndarna har flyttat fram och positionerna,
avgörande, ja.
Och så kan man sätta upp en boll mot en väldigt ensam anfallare som helt på egen hand då kan ta sig till ett avslut som kan stänga matchen. För att han har, ja, men som du är inne på, han har det felvända spelet, ja. Han har djupledsspelet, ja. Han har powern, han har huvudspelet, han har avsluten. Mm. Visst, det är också en spelare som jag också ser inte har den mest bländande tekniken eller de mest silkeslena fötterna vad gäller första touch och passningar. Men behöver man det då? Mm. Alltså, jag vet inte, spelar man den fotboll som Romelu Lukaku spelar? Alltså, det kommer du ganska långt på. Och det är det jag menar med att Lukaku, tycker jag, inte pratas om som en av de allra bästa anfallarna. Det gör han ju inte, alltså, eller?
Nej, jag, mer och mer skulle jag dock säga. Men det blir lite så här bortglömt eftersom han gör det i Inter. Alltså för hela Premier League-gänget. Är du med? Jag tror det är därför det pratas mindre om det.
Ja, men kanske framförallt att han har det han har i bagaget från just England då.
Ja.
Jo, men han gjorde aldrig mål mot storlagen i Manchester United och där ansågs han vara
men flopp. Liksom Italien-runket, de placerar honom nog jävligt högt. Alltså Andiamo-gänget och ja, men Italien-runket helt enkelt.
Mm. Du nämner Andiamo här, kan vi slå ett slag för. Dobbs nya satsning på ett italienskt fotbollsmagasin.
Ja.
Programlett av Kristoffer Svanemar. I piloten här ser vi Siavush Falai, Vicky Blomé och Anel Avdic i panelen.
Mm. Tre favoriter.
Vågar inte lova när, men det kommer komma på regelbunden basis snart.
Vad det här lider? Avsnittet finns gratis att se på dobbtv.se.
Så att, gör det om ni gillar italiensk fotboll. Ja. Nej, men vi kan väl bara slå fast då att Lukaku förtjänar att omnämnas och börja pratas om, eller pratas om, som en av de allra bästa anfallarna. Inte fotbollsspelarna, inte Ballon d'Or-kandidater, utan som en av de allra bästa.
Mm.
Det tycker jag.
Mm. Ja. Ja, men det är ju, ja, alltså, nu är det ju såklart alla de här spelarna bakom Karim Benzema, men där bakom, så i bakvatten finns han.
Hur ser du på upplösningen av den här gruppen då? Alltså, Inter har ju ändå en ganska tacksam uppgift med Shakhtar hemma.
De tar den.
Men den spelar ju inte så stor roll om Real Madrid och Gladbach spelar lika.
Nej, och så att det blir ju ett gentlemannakryss. Allting annat, det är svårt att se hända.
Har Conte på något
Biscotto.
Sätt... exakt. Har Conte redan börjat prata om den lilla kakan?
Ja, nej, men alltså i Italien så straffade de har blivit också av kakor. Så är ju det här, i och med att de själva också hade gjort det, så är ju det här en självklarhet.
Exakt, det är det allt handlar om. De vet ju att så här, ja, eller så, vadå? Båda går ju vidare på ett kryss. Ja, det är klart att de spelar kryss.
Ja,
sånt gör man bara.
Ja. Nej, men jag ser ett kryss i den matchen, det är helt klart.
Vad tar du annars med dig från Champions League-vändan som var?
Ja, men hur kan man inte säga Olivier Giroud på den frågan?
Ja. Fyra mål.
Med vänstern och högen och ballen och pannan och
han gjorde mål senast också när han hoppade in. Alltså han gör det ju väldigt svårt för Frank Lampard att fortsätta ge honom så här lite speltid.
Ja, jag tycker han är en fantastisk spelare. Fan vad jag älskar nummer 9-typen alltså, som bara fortsätter långt in på karriären, långt upp i åldrarna.
Gårdagskvällen var ju det sämsta som kunde hända på West Ham. I och med att jag snackat väldigt mycket West Ham här nu. Moyes har nog känt att det kan gå. Ja. Han får inte spela en sekund.
Nej.
Och sen går han ut och gör fyra mål borta mot Sevilla och visar hela världen att fan, Giro, han är... Alltså,
kan det vara så, ändå, ärligt talat Gusten, och att Zlatan inspirerar en hel värld av nummer 9-spelare att liksom fortsätta?
Ja, inte Edin Dzeko då, men alla andra.
Men han spelar ju.
Han spelar, ja, knappt.
Jo, men vad spelar ni för lag?
Alltså, alla springer.
Problemet med honom, jag är helt övertygad om att han kommer göra en jättebra vår. Han är fortfarande sur och grinig över att han inte fick gå till Juventus. Det finns någonting där, och så kollar han på sina lagkamrater, han har så lång och hyllad karriär och tycker att det är skitspelare och trist på Trigoria. De hittar bomber från andra världskriget och skakar bara på huvudet. Vad fan är det här? Jag skulle varit i Juventus ju fan och sprungit runt där uppe och gått för Champions League och grejer. Nu är jag i Roma. Så tänker han.
Ja.
Och då brukar ofta, när jag talar med erfarenhet här Gustav, då brukar det ofta vara ganska tröga höstar. Och sen så kommer julen, det blir någon Slivovica och lite härligt och så glömmer man bort det. Nu drar vi ett streck över det här, säger han vid nyår. Och
nu sen skriver vi på ett nytt kontrakt.
Ja, men nu kör vi. Ja. Och sen så är han fantastisk, så kommer solen och värmen till Italien. Va?
Ja. Jag börjar mer och mer känna. Så nu...
Du börjar mer och mer känna att Dzeko, han kommer göra en riktigt bra
gård. Jag börjar mer och mer känna att Roma får fan gå för Giroud här i januari.
Oj, oj, oj. Inter gjorde ju det.
Jag vet.
Fan att de inte löste honom.
I somras också.
Okej, nu har vi precis talat oss varma om Lukaku. Och han hade ju varit och vice Lukaku. Mm. Men Roma, jätteförvärv alltså. Man skulle släppt Dzeko och tagit in Giroud. Det är vad man skulle ha gjort.
Exakt.
Men då hade inte Morata spelat i Juventus och han gör det ju bra. Målade igår igen. Och Ronaldo, du frågar vad jag tar med mig från igår. Ronaldo, 750 mål i officiella matcher. Mm. Så nu på den du, Zlatan topp 10.
Ja, så är det. Och nu är Cristiano Ronaldo bara 9 officiella tävlingsmål i klubb och landslag bakom Josef Bican.
Ja.
Som vårt nästa Never Forget kommer handla om. Mm. Missa inte det
avsnittet. Nej, missa inte det. Vi går mot en stark avslutning på året, ska vi säga, i Never Forget. Med några väldigt starka avsnitt också.
Missa heller inte Fotbollssöndag Europa på söndag 19.30. Gugge tillbaka i programledarstolen. Oj. Och jag flankeras av Simors nya fotbollsexpert Astrid Ajdarevic.
Varmt välkommen in i Simor-värmen, Astrid.
Mm, där tänkte jag säga tack. Men jag är ju inte Astrid.
Nej, ja, du kan säga tack och Simors vägnar för att han har valt att sitta som expert. Vad händer med karriären, vet vi det?
Jag misstänker att det blir fullt fokus på jobbet här.
Okej, men du kommer ju ställa den frågan. Så alla som vill veta det, de kan ratta in Fotbollssöndag Europa. Och vad ramar ni in, sa vi?
Det är Sampdoria Milan.
Slagge poäng.
Skulle kollas idag, va, Zlatan?
Mm. Nej, imorgon fredag.
Vet du vad jag älskar från travvärlden? Vad man gör med hästar för att kolla vad, alltså, om det är något fel.
Nej.
Man böjer dem.
Aj, man går på en böjning innan.
Jag måste böja igenom henne och se om jag hittar något. Mm. Det är det de gör med Zlatan idag på Milan.
Böjer igenom
Zlatan idag för att se om det funkar. Nej, men det är Sampdoria mot Milan 2045. Parallellt från Spanien så är det Alaves mot Real Sociedad.
Okay.
Potentiellt då JG mot Isak.
Härligt.
Häng med oss alltså 19.30 på söndag. Jag, Astrid och hela gänget. Va?
Underbart.
Det är jävligt kul.
Underbart.
Avslutningsvis, du kommer ihåg vad vi pratade om med Per Jarle Häggelund för en och en halv månad sedan, va?
Ja, vi pratade om Norge.
Exakt.
Bodø/Glimt.
Och vi frågade, vad händer om Norge bränner här nu då? Mm. Och då så trodde Per Jarle att det bara finns en väg att gå. Tack och hej Lasse Lager. Välkommen hem. Efter många om och men, Ståle Solbacken. Och det var det som hände i förmiddags.
Ja.
Jag känner nu att vi lika gärna kan ge EM-bucklan 24 till norsken.
VM då? Det är för tidigt.
Ja,
det
är lite tidigt.
Okej, okay. EM-bucklan.
Och så är det Katar och det är liksom så här. Jag menar, känslan är bara att det kommer vara lite konstigt. Det kanske är då att Norge går hela vägen. Att det är det konstiga med VM 22.
Jogge Löw-grej, det är för tidigt. Det var ju EM 24.
Men EM 24-bucklan.
Den tillskriver Norge.
Alltså, jag börjar ställa in mig nu. På
grattis,
att
Ståle
krämar ur precis allt som finns i den här generationen. Okay. Och vinner den där bucklan som Sverige aldrig når.
Toto Balotto säger grattis Norge, nu tar vi helg. Hörs igen på måndag.
Kom ihåg att ni hörde det först. Vi hörs igen på måndag, både via Never Forget och Toto Balotto. Tack till alla som har lyssnat så jävla mycket på oss under 2020. Mm. Det var väldigt många som via Spotifys mätningar igår redogjorde för att vi är den podden som har hållit de mest sällskap under året, och det känns jävligt kul.
Mm, det känns jättekul, och det var ju bara då våra Spotify-lyssnare. Vi har ju våra älskvärda Acast-lyssnare och podcaster-lyssnare. Vi älskar er också. Ni får inte samma statistik, men ni är minst lika fina.
Vi går så vidare mot 2021. Häng på, trevlig helg. Ciao tutti.
Ciao tutti.